Vad spelar det för roll om jag blir en kristen? 1988 fick jag den där frågan av lumparkamraten 117 Wahlström. Vi delade tiden på stabs- och sambandsskolan. Och han intresserade sig för den kristna tron och hade hört en del som vi hade samtalat om. Och det spridde sig på plutonen där att jag låg och läste Bibeln på kvällen innan jag somnade. Nu somnade jag rätt fort så att det kanske blev kortare stycken. Men i alla fall så hade de uppmärksammat att jag läste och det spridde sig. Och rätt snart kom också gideoniterna, det som heter goda nyheter idag. Och de delade ut till alla då på regementet ett litet ficktestamente som man kunde ha i sidofickan på sina M59 som ett av byxparen hette. Och vid ett tillfälle så sa så här 103 vågeteg: "Hörru, 107:an, tar du med dig ditt testamente?" Ja, 103:an, han var en 08. Och det var förvisso 117 med, men han hade inte riktigt samma accent så där. Ja, och jag vet att vi två tillfällen som jag påminnt mig om när vi var ute i fält så läste jag om kvinnan vid Sykarts brunn när vi låg där inne i tältet och ett annat tillfälle om äktenskapsbryterskan. Den stora frågan för 117 var ändå: vad spelar det för roll om jag blir kristen? Det gör väl ingen skillnad? Han tänkte att ja, människor svälter ändå, länder krigar ändå. Alla de här stora frågorna liksom var för ögonen så. Och han kunde inte se liksom, vad skulle det ha för betydelse om jag gav mitt liv till Jesus eller bekände mig som kristen eller vilka ord vi tar så. Jag hade för vana att på eftermiddagarna, efter middagen som var ungefär klockan 5, gå till en studiocell. Det fanns studieceller här på regementet. Och så tog jag med mig en bibelstudiebok. När jag konfirmerades vid 14 års ålder så fick jag 3 studieböcker över Bibeln av en god vän som var präst. Och de där var lite, tror jag, för tunga för mig då att sätta mig ner med de där studieböckerna. Men nu hade jag börjat någon gång innan militärtjänsten så att läsa i de där och följa då bibelböckerna i de här studiehäfterna och svara på frågorna så. Så att efter middagen hade jag lite som vana att gå till en sån här studiecell, sätta mig ner och läsa. Och så tänkte jag så här, ja men jag kanske skulle ta med 117 och följa med en gång. Ja, tiden gick lite. Men så en dag efter middagen så kom det till mig så där. Ja, idag ska du fråga 117 om han ska följa med. Och då kan det vara lite så där att hjärtat bultar lite extra eller man känner pulsen gå upp lite. Det tror jag kan vara ett tecken där Gud använder vår kropp för att påkalla en speciell uppmärksamhet. Och det där för min del kan komma tillbaka liksom, och då förstår jag, men nu är det någonting som ligger på Guds hjärta som jag kanske ska dela. Och då när jag gick där så såg jag att han stod med några andra lumparkamrater och pratade. Så jag ville liksom inte gå fram så där och liksom säga det öppet och inför de andra. Så att jag avvaktade lite, cirkulerade lite runt. Och sen så såg jag att det bröts upp och 117 gick sin väg. Och jag gick i fatt honom och frågade honom: ja men vill du följa med 117 och läsa ur Bibeln och be lite? Ja, det kan jag göra, sa 117. Ja, så kom vi in i den lilla studiecellen. Det var ju inget stort rum och ett litet skrivbord och ett par stolar. Och så satte vi oss ner där och jag gjorde som jag brukade. Bad en kort bön om att Gud skulle öppna mitt hjärta för ordet och hans ande skulle liksom visa vad det ville säga. Och så gjorde jag den här gången. Och så liksom slog jag upp texten där jag var från förra dagen. Och då så började med, det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare. Den liknelsen som vi har idag. Det finns en parallell i Lukas 19 också. Och sen så läste vi den här texten. Och då är det klart att jag blir påminn om det här när jag läser den här texten. Och så kom då frågorna i boken, så det var ju enkelt, det var inget som jag behövde ställa utan frågorna fanns i boken. Vad står talenterna för? Och spelar det någon roll vad du gör av dina talenter? Och nu faktiskt trillade myntet ner hos 117 Wahlström, eller om det var talenten som trillade ner kanske. Han fick öppnade ögon. Hans fråga, vad spelar det för roll om jag är kristen, fick ett svar. Och jag bad honom själv svara på de där frågorna. Och jag var väl inget facit så, men tyckte mig väl ändå ha en viss vägledning och erfarenhet och så där. Så att jag tyckte nog att han svarade rätt. Så på det här. Ja. Och så skrev vi ner det här. Jag som också Bodil summerade här i inledningen. Det handlar om att ta vara på det liv man har fått. Och bruka det till något gott. Och också i sitt liv med Herren Jesus Kristus. Och det blev öppet och känt och tydligt för 117. Han förstod att han hade sitt eget liv som han fått av Gud att förvalta. Det fanns ett personligt ansvar. Frågorna de kan väl finnas för oss alla kring det här med kriget och svälten och oförsonligheten. Många svåra frågor. Men vi kan göra någonting av det som vi har fått. Det finns ett personligt ansvar med 117:s liv, med 107:ans liv och med ditt liv. Och där så på ett sätt avslutar vi den liksom historien så. Jag vet inte hur 117 har det då med sin herre. Men frågan är ju för mig vad jag gör med mitt liv idag och dagar som kommer framåt. Och frågan är ju för dig vad du gör med ditt liv. Det är ju lite en självprövande text det här. Och de här texterna finns ju i den här texten finns i talet om tidens slut som Jesus kapitelmässigt som vi har det i Matteus kapitel 24 och 25. Och de kommer ju tillbaka innan första advent där det talet där ämnena är temana för söndag, yttersta tiden och domsöndagen och så. Som en slags självprövning. Ja, talenter. En talent faktiskt motsvarade 15 års arbetslöner för en vanlig arbetare. Ganska viktig information på något sätt. Så vi förstår vad mycket Gud ger i den här liknelsen. Det motsvarade 15 års arbete. Och det blir nämligen som när en man skulle resa bort. Man skulle ta hand om hans egendom, talar Jesus om. Och då får vi också tänka den här historiska situationen. Så vet ju Jesus vad som ska hända. Och han vet vad som har hänt. Och om man tänker lite historiskt, Israel har fått Mose lag och templet som finns där som Guds tecken och närvaro i Jerusalem, där de är samlade i påskveckan. De hade fått underbara löften om hur Gud skulle välsigna både Israel och hur Israel skulle bli till välsignelse till hela världen. Men det kanske nog var så att de skriftlärda och fariseerna som ofta återkommer i konfrontationen med Jesus hade grävt ner de här löftena i marken. Precis som det talas om den här tjänaren som hade grävt ner sin talent i marken. Och snart skulle de medverka till avrättningen av det största löftet, Messias. Men idag då? Ja, historien lever ju vidare. Hur gör vi? Hur tjänar vi som kyrka? För att tänka in det gemensamma perspektivet. Och hur tjänar vi som personer, som enskilda individer? Ordet talent kommer faktiskt från engelskans talent, som kommer ifrån det här ordet sen på grekiska som det talas om i den här texten. Så från Jesu ord och bilden här till ordet talent, talang, till vårat talang från talent på engelska. Vi får talanger att ta vara på i våra liv, begåvade på olika sätt. Och i dessa dagar kan man ju tänka lite också på hur de här som springer och hoppar och spelar under OS, på ett sätt hur de har förvaltat sin skapelsegivna talang. Hur de förädlar den. De sträcker den till max, skulle vi kunna säga. Ja, vi har fått vår kropp, vår tid, pengar, resurser. Och vi är personligheter utifrån genetik, av vad för gener, vilken miljö, vilken kultur vi har präglats i, omständigheter. Men här lyfts det här perspektivet in också vårt ansvar och vårt förvaltande inför Gud. Vad vi gör av det skapelsegivna, det som vi har fått. Och det vi får genom att vi är Guds barn och lärjungar. Vi ska låta oss formas av Guds vilja, av hans ord och av hans ande. Vi ska formas efter Jesu Kristi likhet, är Guds vilja. Och vår förvaltning, får vi inte glömma bort det, faktiskt ytterst inför Gud. Han som är livets skapare, livets givare och också livets herre. Vi är förvaltare av livet som vi fått från honom. Och det summeras också av Jesus själv. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, med hela ditt förstånd och av all din kraft och din nästa som dig själv. Och det där av din kraft finns nog en del här. Vi skulle kunna tänka in det här med förvaltandet av resurser. Den kraft vi besitter genom talanger, tid, pengar, ägodelar och allt. Men det får vi älska Herren med vår kraft, tillsammans med vårt förstånd och vår vilja och vår själ. Det dubbla kärleksbudet. Och förvaltandet har vi med oss från början. Om vi tänker i stora mänsklighetens perspektiv, gamla testamentliga texten är från första Mosebok. Om skapelsen, och vi har läst från Saltaren 8. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, vad är då en människa? Så liksom vi har förvaltandet i ett perspektiv att vi har fått någonting som mänsklighet och som Gud har skapat. Människan är förvaltare från första början. Att förvalta skapelsen, ett gemensamt förvaltarskap. Men vi har ju också våra liv från där vi föds. Det här kanske är vår liksom personliga historia. Från där får vi börja förvalta. Och nu när man har flyttat, vad tar man då med sig? Jo, man tar ju med sig sin fru, förstås. En liten sidopassning här att vi har flyttat in nu i Brickebacken eller Brickeberg. Och där sitter Lotta, för er som inte känner igen henne, som är min fru. Nej, men, och så liksom så här, när man har växt upp på en gård, så finns det från generationer så här saker och grejer som man har fått, som är ju värdefulla på något sätt. De kan ju vara värdefulla rent antikt, eller så liksom sitter det liksom rent emotionellt och känns liksom, den där har betytt mycket för många, och den där fick jag ju på en speciell födelsedag för att det liksom skulle få släkten och sådär. Ja, det är en avvägning liksom vad man tar med sig. När vi går där över andra sidan så tar vi ju inte med oss någonting till slut. Ja, och sen får vi också leva med förvaltningen ur perspektivet med tidens slut. Som den här berättelsen också lyfter fram, och Jesus talar om det när han förkunnar om tidens slut. Så inte bara begynnelsen, utan också vi får förvalta från den framtid som möter oss. Eller att Kristus ska komma tillbaka. Han är både skapare och domare och frälsare i centrum. Så att vi får förvalta utifrån framtidsperspektivet, att Jesus kommer tillbaka. Vi kan göra skillnad. Som den här frågan från 117. Vi kan göra skillnad, du och jag, och tillsammans. Och den frågan är ju adekvat. Gör det någon skillnad? Ja, Jesus har tänkt att det ska göra en skillnad. Att det är vårt förvaltarskap och vår efterföljelse, att det påverkar våra liv och vår kyrka. Och vi ska ju förvalta i vår vardag, där du har ditt jobb. Där kan du vara en förvaltare med de gåvor och de uppdrag du har. För att förvalta din tid där är en viktig kallelse i sitt vanliga jobb, vad du än jobbar med. I vår familj, i släkten, ja, och grannarna, vännerna och i församlingen här i Sörbykyrkan. Här kan vi få vara till välsignelse för varandra och för andra. Och man kan tänka kanske här olika. En fick 5 talenter, 5 gånger 15 års arbetslöner. En fick 2 talenter, 2 gånger 15, det blir ju 30. Men hur vi använder är ju viktiga. Inte hur mycket eller så här. Utan hur och att vi använder. Jag tror den här tredje tjänaren som grävde ner, fanns det en misstro mot, alltså i berättelsen mot sin herre. Fanns det en misstro? Även om Herren var generös där han fick mycket, så ja, så är det bara bäst att jag går och gräver ner det här och inte gör någonting så att inget blir fel. Och så kan vi också tänka, det är bäst att jag inte gör någonting så blir inget fel i alla fall. Men Bibelns mönster är ju inte det att vi får våga och pröva. Utan det får vi göra, och då får vi misslyckas. Så möter oss Guds nåd i det eventuella misslyckandet. Men att vara likgiltig inför Gud och inför sitt liv är att ta miste. Och där finns det ju en allvarlig avslutning, att vi kan missa livet med Gud och missa när den nya världen kommer. Men vi vet också hur Jesus, när den man som hängde på en sida av honom med utsträckta korsfästa armar kom med sin bekännelse och sin önskan: tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar där: jag säger dig sannerligen, redan idag ska du vara med mig. Han hade ju på något sätt förbrukat sitt liv skulle vi kunna säga. Och därför blivit korsfäst och fått domen korsfästelse. För att han hade förmodligen, kan det vara så, att han var en mördare. Men Guds nåd vill ju möta. Så att det kan ju kännas hårt när det står att han ska kastas ut i mörkret och skära tänder. Där får vi också hålla upp olika berättelser av Jesus. Men idag får vi möta den här och ändå ta till oss den allvarliga bilden också i slutet där. Nu ska inte det vara poängen alls, utan poängen är vad vi får göra med allt det vi har och får. Och då vill jag också lyfta in den episteltext som finns för den här söndagen, för första Peterbrevet 4:7-11. Och då går ju ta fram sin psalmbok där, eller är ju en bibel i stolen där, eller så lyssnar ni bara. Där så står det så här. Första Peterbrevet 4:7-11. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Ja, slutet för de här. Kyrkan trodde att Jesus skulle komma tillbaka rätt fort. Och vi lever ju också, vi vet att Jesus kommer tillbaka, så på ett sätt är det i samma läge. Och vi får förvalta utifrån ett kommande perspektiv. Och skapelseperspektivet. Och uppmaningen är till bön. Och förvalta. Älska varandra. Det var tre, liksom, kan man säga, punkter. Gästfria mot varandra. Älska varandra. Så att många synder blir förlåtna. När vi älskar och kärlek med varandra, så blir det som att vi liksom täcker över varandras misstag och synd. Med att vi har ett kärleksfullt hjärta, så kan vi liksom förlåta den som har gjort oss något ont. Och då på något sätt blir det en slags förlåtelse där. Älska varandra. Var gästfria mot varandra. Här var det så att det var många kringresande förkunnare också i missionen. Och då skulle man ha en öppen dörr för dem som skulle förkunna budskapet om Kristus. Det kan ta emot resande predikanter idag med oss här. Men vi kan också vara gästfria mot varandra i församlingen. Tjäna varandra. Vi har ju det här kärlekens väg som ett begrepp här i kyrkan. Hur vi kan tjäna varandra. Och förlängningen hur vi kan tjäna andra utanför församlingsgemenskapen. Kärlekens väg. Att låta den gåva i dess många former som vi läser här, som Petrus talar om. Att användas i den form jag har fått och utrustad med för att tjäna i församlingen. Och då är det ju fint här. Vi har ju många ideella som är med. Och just idag är ju inte för att, men ideell musiker och många så här som hjälper till på många olika sätt. Och ni vet det här. Allt som behöver till. Och vad är då målet? Vad är då målet? Jo, låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är ju inte så att idag att jag eller Bodil eller Anne eller vem det nu vill vara liksom ska få någon medalj, OS-medaljen och liknande, kyrkmedalj hängande på sig, utan det finns alltid en risk att tänka på det sättet. Men det är ju Gud genom Jesus Kristus som ska bli förhärligad, för att hans rike ska växa Det är det som är det viktiga målet, att Guds rike ska växa här på jorden. Och det är därför vi vill att människor ska upptäcka och växa och vi får dela. Spelar det någon roll om jag blir kristen? Ja. Gud har gett dig ett liv som han vill leda, där du får vara till välsignelse genom de stora talanger han har gett dig. Han har gett var och en i den form han vill. För andra människor och för församlingen här. För att Gud ska förhärligas. Amen. Så tackar vi dig, gode, nådefulla Gud, att du ger av din nåd för oss att förvalta. Tack att du skänker oss i stora mått och hjälp oss att förmera och förmedla dina goda gåvor. Amen.